dig och vi får ära dig och vi får ge av det du har redan gett oss. Vi får välsigna det som behöver dina gåvor. Vi tackar dig Fader för var och en som har gett den här stunden, den här eftermiddag. Herre, jag ber att du ska hundrafaldiga det rakt in i varje man och kvinnans liv, Herre. Jag prisar dig för det. Och tack Herre att du är nådig och barmhärtig. Du är en god Gud. Du är nådig och barmhärtig och vi prisar dig för det. Amen, 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 amen. Tack, tack. Tack för gåvan, säger jag. Tack för förmånen. Ska vi ge applåd till lovsångarna. Jättekul att vara här. Har ni hört om kvinnan som fyllde, de var gifta i 50 år, mannen och kvinnan. Och sen skulle de fira 50 års fest. Är det någon som varit gift i 50 år här? Inte än. Har du varit gift i 50, Elise? Ja, det är 53. Ja, det är inte dåligt, måste jag säga. Men det var i alla fall 50-årsdagen. De har varit gifta 50 år. Och på morgonen så sitter de vid frukostbordet och de ska ut och äta på kvällen på en liten fina restaurang. Och så säger kvinnan till sin man så här att älskling, jag har haft en märklig dröm. Kan du hjälpa mig att tyda den? Jaha, vad har du drömt? Jag drömde om en diamantring. Jaha, vad kan det betyda? Ja, jag vet inte. Så var det ju så att de satt på restaurangen då till slut på kvällen. Och mycket riktigt så har mannen ett paket med sig. Och med stor förväntan så öppnar kvinnan paketet och får en bok om drömtydning. Ibland kan det ju vara så här, va? Poängen med historien är den att förväntan och upplevelse kan vara olika, va? Tack för att jag fick komma, och det är ju roligt att det finns en förväntan och så, men upplevelsen, den får bli som den blir, va? Så är det ju. Det är jätteroligt att vara här verkligen på alla sätt och vis, och jag har ju också en speciell relation med Daniel, och det känns väldigt kul. Vi träffas ju från och till, och han har varit på Åstol några gånger. Som ni kanske vet så är jag delvis på Åstol på här ute på ön utanför Körn. Sen är jag också ute och reser lite och förkunnar och undervisar. Har också förmånen att i Stockholm, jag bor också i Stockholm, är på väg dit nu, eller bor egentligen mest där, så är jag också aktiv och arbetar tillsammans med en pastor som heter Andreas Nilsen. Det är en gammal ungdomspastor till mig, och i en församling som heter Stockholm Hillsong Stockholm. Och ganska fantastiskt. Jag ber gärna för församlingen där uppe. Vi hade dopförrättning här för 3 veckor sedan och döpte 41 stycken faktiskt. Samma söndag. Vi har redan upp på 30 stycken i nästa dopkö. Så vi kommer nog att döpa en bra bit över 200 i år. Och det är härligt, fantastiskt. 2500 som möts varje söndag. Men det är mycket kamp och mycket strid. Och det är ju väldigt mycket som inte kommer ut i media på olika sätt och så. Men det är bara, vill man vara biblisk, va, så är det väldigt mycket reaktioner från ganska starka grupper i samhället. Så är det. Så det är en stor fight på alla sätt och vis. Innan jag går in och förkunnar det jag upplever, jag sa det till pastorn som hämtade mig vid färjan, att jag har ett ord idag som jag tror verkligen gäller alla, men speciellt några stycken. Men innan jag gör det så vill jag säga något väldigt viktigt också. När ni kom in här så ta fram den här lappen. Det fanns en liten lapp här som handlar om, jag jobbar på en tidning som heter Världen idag. Världen idag är en av få kristna tidningar, men kanske den som jag vill påstå är absolut mest tydlig i att inte bara spegla vad som sker utan också vara vägvisare. Med regelbundenhet så kommer vi också ut med magasin. Nu kommer vi ut med magasin som inbakat i tidningen om Bibeln och bibeltrohet. Att det är nämligen liberalteologin är förödande, va? Och jag hade vigsel igår i Marstrands kyrka. Det kom en präst som var härligt frälst. Det var ju roligt, eller hur? Det är roligt när prästen är frälst. Och han sa så här: vem är du? Jag är Sven, sa jag, pastor här på Elim, jag ska viga här. Ja, men vad härligt, sa han. Och så började vi samtala om Gud. Hur är det att vara präst på Marstrand, sa han. Det är fantastiskt roligt, sa han. På vintern, somrarna är vi jättemycket. På vintern brukar det vara 6 stycken som kommer. Men jag predikar ändå, för jag tror för att det ska bli mer, sa han. Vilken härlig präst, va? Wow. Så. Men i alla fall, Världen idag är en tidskrift som är otroligt viktig, kanske mer än någonsin. Vi har också lanserat en ny hemsida nu och även en ny möjlighet att läsa tidningen på nätet. Men den kommer ut på papperstidning. Vi vill ge det gratis. Så jag skulle önska alla ni som har kanske haft Världen idag och inte har den, skriv på det här så får du det gratis. en hel månad får ni det gratis. Jag följer med det hem. Jag skriver själv krönika där. Så låt mig få följa. Snälla, får jag följa med det hem? Helt, ja, men det finns väl någon kroker här. Ja, men självklart, nu kommer kroken. Om en månad så ringer en av våra tjejer som ringer och säger: hej, har du fått tidningen? Ja, jag har fått tidningen. Tyckte den var bra? Ja, det var bra. Kanske lite jobbigt med den Almqvist där, men den var bra annars. Den var bra. Och så säger hon så här: ja, men vill du ha tidningen längre? Ja, då får du ge dem ett bra pris, ska du säga. Och känner du så här: nej, men det räckte med en månad. Ta den en månad. Writa på ditt namn, adress eller din grannes, men det kanske är bra om grannen vet om det. Och sen så kan ni väl samla ihop det här när ni går ut sen, så lägger ni inte i kaffe, men vid kaffet där eller vid mötesvärden här. Så kan jag ta med mig, imorgon bitti så är jag på redaktionen, och då kan jag ta med mig en liten bunt till vår vd där. Så be mycket för kristna medier. Vi behöver verkligen det i ett land. Riksdagen öppnar nästa vecka och du kommer bli överraskad hur bra den här tidningen är. Får jag bara tacka dig för det ord som du har lagt på mitt hjärta. Jag ber verkligen att det ska få landa i våra hjärtan, speciellt Noras hjärta här. Jag ber verkligen om det. Amen, amen. Vill jag också säga förresten ett stort grattis till planerna på... Är det där kåken ska byggas? Eller vad är det? Där är det. Wow. Vad händer med den här? Blir det kaffeved eller? Ja, amen. Härligt. God. Ibland tror vi att i Guds rike så använder Gud det som är liksom starkt och det som är nästan ofelbart och det som nästan aldrig misslyckas och det perfekta, det vackra, det rika folket. Ingenting kan vara mer fel än det. Gud vill absolut hälsa, Gud vill absolut välsignelse och framgång, men han vill inte ha självgodhet. Han vill inte ha det som är självrättfärdigt och självtillräckligt. Utan han vill ha män och kvinnor som är beroende av honom. Som är beroende av honom. Och jag ska tala om ett för mig väldigt ovanligt ämne. Men jag har inte kommit förbi det. Jag sa: Gud, ge mig en sån här halleluja. Vi ska vinna hela Steningstund på en dag och så vidare. Men nej, det var det här ordet jag fick till mig. Och det är till för dig. Och det är till för dig som inte är perfekt. Det är till för dig som inte är perfekt. Men som älskar Jesus och vill bli använd av honom. Okej? Okay? Och är det någon här inne som är perfekt, då får ju vi andra problem, va? För då har vi plötsligt fått besök av den fjärde personen i treenigheten. Det blir problem med teologi, menar jag. Jag tror att det är viktigt att vi kan vara öppna i våra hjärtan. Följ med mig till andra Korinthierbrevets 12:e kapitel. Så ska vi läsa till och med flera verser i rad här som någon form av utgångspunkt. Och jag ska tala lite om detta. Stark blir en människa först när hon har insett att hon inte är stark i sig själv. Och kapitulerar inför Guds styrka. Och jag har ställt mig frågan ibland: Gud, varför måste man gå igenom så många tuffa saker? Varför? Är det inte bara bättre att det liksom bara är framgång och framgång och framgång? Men varför? Är det någon här inne, behöver inte räcka upp handen, är det någon här inne som har gått igenom tuffa saker i livet? Ganska många, eller hur? Det kan vara relationsproblematiker, det kan vara människor som har gått bort, sjukdomar, det kan vara ekonomiska utmaningar, eller hur? Jag menar, hallå? Måste det vara så? Vill du det? Vi ska tala lite om detta, faktiskt, idag. Och jag tror att när vi lämnar gudstjänst idag så vill du känna, det var gott, alltså. Gud är god. Och inte därför att en pastor står och gapar och skriker och fradgar i mun här, utan därför att han är god. Och han säger någonting. Så följ med mig, ska du få höra en man som heter Paulus, som sannolikt har varit med om otroligt starka saker. Så ska du få höra vad han säger. Vi går till första versen här. Jag måste berömma mig om en till ingen nytta, säger Paulus. Och jag kommer till syner och uppenbarelse från Herren. Och så pratar han om sig själv. Jag vet en man som för 14 år sedan, när han skrev det här, så var det alltså för 14 år sedan, blev uppryckt ända till tredje himlen. Om han var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte. Gud vet det. Jag vet att den mannen, om han nu var i kroppen eller utanför vet jag inte, Gud vet det, att han blev uppryckt till paradiset och hörde ord som ingen människa kan uttala eller får uttala. Av den mannen vill jag berömma mig, men av mig själv vill jag inte berömma mig utan av min svaghet. Lyssna nu, han har varit med enorma ting. Alltså han blev alltså uppryckt till tredje himlen, till paradiset. Där fick han se oss saker. Jag får inte berätta det här. Va? Jag får inte ens berätta det. Och jag kan inte fullt berätta det. Så starkt är det. Så otroligt starkt är det. Och då kan man ju tycka att nu ska jag skryta, men nej, säger han. Och så säger han någonting som vi ju kommer till nu då. Och säger han så här: om jag vill berömma mig skulle jag ändå inte vara en dåre. Jag skulle ju bara säga sanningen, för jag har varit med om så starka saker. Jag har det. Jag har varit med, men jag vill inte tala om det. Därför då kanske ni får en syn på mig som är sant att jag varit med om det. Men det blir någonstans fel. Och lyssna, ska du få höra, säger han. Och så kommer en undervisning som är ganska märklig. Och han säger så här: men jag avstår för att ingen ska tänka högre om mig än man bör. Eller när man ser och hör mig. Och för att jag inte ska bli högmodig på grund av dessa utomordentligt höga uppenbarelser, har jag fått en törntagg i köttet, en satans ängel som slår mig i ansiktet, för att jag inte ska förhäva mig. Tre gånger har jag bett Herren att han skulle ta den ifrån mig, men han svarade mig: min nåd är nog för dig. Jag ska inte gå in på det här med törntaggar hit och dit, jag ska bara ta slutet här nu. Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig om min svaghet, för att Kristi kraft ska vila över mig. Så glädjer jag mig över svaghet, misshandel och nöd och förföljelse och ångest, eftersom det sker för Kristus. Han gläder sig inte över misslyckande på grund av sin egen dumdristighet. Eller hur? Man kan ju göra misslyckande av flera. Jag kan göra misslyckande, det glädjer jag ju inte mig över. Men om det är för Kristi skull, om jag blir hånad för Kristi skull, eller gör saker för Kristi skull, det är det väldigt viktigt. Så en kristen söker ju inte smärta och nederlag. Man lägger ju inte handen på en varm spis och nu lider jag för Kristus. Det är ju inte friskt. Det är ju inte klokt, va? Eller hur? Utan det handlar inte om. Men när det är för Kristi skull så kan jag till och med glädja mig åt det, om hans namn blir ära. Okej. Och så kommer det som jag önskar att du ska ta med dig. Ty när jag är svag, då är jag stark. Ty när jag är svag i mig själv, när jag inser att jag är då väldigt beroende av Gud egentligen, då är jag stark. Då är jag stark. Och det är hälsningen här. Och när vi tittar nu på starka led eller starka tjänstegåvor, vi längtar ju efter mer av hälsa, vi längtar efter mer av under och tecken, vi längtar efter mer av kraft. Och det här jag nu säger är en väg till det. Det är en väg till det, för Gud vill använda sig av dig och han vill använda sig av mig. Men vi ska lära oss någonting. När vi talar om människor i Bibeln, till exempel när vi läser om en Moses, det är ganska intressant att läsa om Moses. Så ibland så blir vi så påverkade av det paradigm eller det sätt att tänka som vi tänker i världen, va? Och så kommer det in i Guds församling. När vi läser om Moses, va? Hur han det står ju om att han talade med Gud ansikte mot ansikte. Det är ju rätt häftigt alltså. Det är ganska starka saker. Så glömmer man plötsligt bort lite om Moses liv. Vad höll han på med? Han slog ihjäl en egypter. Det är inget bra att slå ihjäl egypter. Det ska man inte hålla på med. Jag kan inte slå ihjäl Egypten. Alltså, han slog ihjäl en egyptier, va? Vid ett tillfälle. Vid ett annat tillfälle när Gud kom och mötte honom där i den brinnande busken och började säga till honom, började tala till honom: jag kallar dig att du ska bli språkrör för mig. Då började han diskutera med Gud. Jag är inget bra på att prata, Gud. Nej, men jag är det, säger Gud. Alltså, han började, alltså, ganska dåligt självförtroende egentligen, eller hur? Så började han tala på det sättet med Gud. Och vid ett tillfälle när han fick ta emot stentavlan, har ni läst om detta? Han blev så arg. Han slog sönder det. Han slog sönder det. Ska man inte slå sönder det? Man frågar Gud. Det är ganska mycket märkligt den här mannen egentligen. Ändå säger Gud om Moses att ingen, vi kan till och med slå upp det. Det har inget emot att läsa Bibeln här, va? I fjärde Mosebok 12 så säger han så här. Och varför säger du allt det här nu då, Sven? Jag säger det därför att jag ska tala om för dig, syster och broder, du kan bli otroligt grymt använd av Gud trots att du inte är fullkomlig, trots att du är väl medveten om dina svagheter. En och annan kanske det är det dessutom. Men fjärde Mosebok 12 så står det ju om Moses, så står det så här. Kolla, han säger så här ifrån den sjätte versen: hör nu mina ord, om det finns en Herrens profet ibland er, ge mig till känna för honom i en syn och tala med honom i en dröm. Men så gör jag inte med min tjänare Moses. I hela mitt hus är han beredd. Men vad är det handlar om? Det handlar om att Moses hade, trots att han hade varit med om så mycket egentligen av misslyckande, så hade han lärt sig att bli beroende av Gud. Det talas om att han var en ödmjuk människa. En ödmjuk människa innebär inte en människa som inte gör någonting. Det kallas för lat människa. En ödmjuk människa är inte någon som står med fötterna invänt och tittar i backen och säger jag är ingenting, jag gör ingenting. Nej, det märker vi. Utan en ödmjuk människa är någon som har insett, ursäkta mig, det är inte så mycket med den här, men det är väldigt mycket med honom. Är du med mig? Och därför är det så här, min vän. Du kan tycka att du har brist i livet och svaghet, häftighet, en massa saker som Gud vill jobba med. Men vet du vad? Vad blir beroende av Gud? Och jag brukar säga så här. Om han kan använda en åsna i Bibeln så kan han väl använda mig. Eller hur? Kan han använda en åsna, Biliams åsna, så kan han väl använda mig. Och det finns någonting som är välbehagligt för Gud när vi böjer oss för honom. Kom ihåg en man som heter David. Du känner ju till David. Som skrev så fantastiska psalmer i Bibeln. Och så berättar vi, vet ju hur det var Davids liv. Vi vet att innan han blev kung och han blev smord för en tron, men det dröjde många år innan han fick sin tron. Väldigt, väldigt många år. Han ledde ju en rövarskara i 7 år. Läs om detta. En rövarskara i 7 år. Så vet ni själva, han var uppe på taket vid ett tillfälle och såg en kvinna naken bada. Det är inget bra att gå på tak och se en naken kvinna bada. Det är tips, gör inte. Va? För det blev syndafall och det blev till och med ett indirekt mord, va? Ganska fruktansvärt. Ändå säger Gud, David, du är en man efter mitt hjärta. Men vad är det i? Vad är det? Jo, jag tycker inte om det du har gjort. Utan, ni vet att profeten Nathan straffade också David på ett sätt. Men, mycket allvarligt. Men han säger, David, du är ändå en man efter mitt hjärta. Trots att du är svag, trots dina du är en man efter mitt hjärta. För du böjer dig. Du böjer dig för mig. Och ni vet hur David sen skriver psalm 51. När han efter syndafallet. Så säger han, skapa i mig Gud ett rent hjärta. Och ge mig på nytt en frimodig ande. För vet du vad risken är när man har fallit i syndafall? Jo, det är att man inte är frimodig längre. Men skapa i mig Gud ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Det är rätt inte, ta inte din heliga ande ifrån mig. Det är någonting som behagar Gud när vi böjer oss. Inte när vi säger så här, gode Gud, du ska nog vara ganska glad att ha en sån som mig. Va? Alltså, det är inget välbehagligt inför Gud. Gud, du ska vara rätt tacksam faktiskt att du får ha. Men ursäkta mig. Utan vad det handlar om är Gud. Tack att jag får vara med i din församling. Det är ju tänk att du dessutom har gett gåvor. Va? Jag skulle önska fler upptäckte de missliga. Men ändå. Nej, men är ni med mig? Jag trodde en gång att jag kunde sjunga. Va? Kan jag säga om för er? Jag var med i en kör. Vet du vad körledaren? Jag gillar den här körledaren. Han sa, Almqvist, sa han, du har en egen stämma. Så jag skulle önska att du lämnar kören, det är säkert. Jag gjorde det då, så jag tyckte det var inte härligt att vara en egen stämma. Nej, det är inte härligt, sa han. Så ibland är ärlighet bra, eller hur? Det var att inse, jag är begränsad, this is it. Men, det jag är, det har jag fått av Gud. Och det förvaltar jag, vill ni med mig? Så vi är frimodiga, men vi inser Gud. Dig förutan, det blir inte bra, va? Och det smakar illa när det luktar för mycket av självupphöjelse. När vi ödmjukar och säger det är Guds ära alltsammans. Det är något som är välbehagligt inför Gud. Det jag vill visa bara är att i skriften så är det person efter person. Vi har Petrus, va? Den där, som blev utvald av Jesus att bli ledare för hela hans gäng. Vilket gäng han hade, va? De här lärjungarna. Det var inga elitmänniskor, va? Eller kassören snodde kassan. Det är inte bra. Och Thomas hivlade på de andra ganska mycket, kan jag säga. Och Petrus, vad höll han på med? Alltså, vid ett tillfälle, kommer du ihåg när han drog undan Jesus och sa, nej Jesus, inte ska du gå ner till Jerusalem och dö. Vi hade ju trott att du är den som faktiskt ska upprätta stor Israel igen, de stora apostlagärningarna. Och du ska bli kung, du ska sätta dig på Davids tron. Han hade teologiskt rätt, det var det att det var i flera skeenden, det kommer ju bli så. Och så säger, när du sätter dig på Davids tron, Jesus, då skulle du nog behöva en premiärminister. Jag bra tips faktiskt på en person. Jag känner honom väl. Och nu ska du gå och dö. Vad händer med mig? Det är det han säger egentligen. Ingalunda ska du dö. Och vad säger Jesus då? Vilken intressant teologisk fråga. Nej, han säger tig, Satan. Lyssna nu. Ledaren för Kristi rörelse kallas för Satan av Jesus. Alltså, ursäkta mig. Där var du fel, Petrus. Och Jesus är väldigt tydlig. Han är aldrig diffus. Tig, Satan. Vad som hände var ju att någonting inom Petrus var köttsligt och fienden fick hans mun vid det tillfället. Och så känner du till hur Petrus högg öronen av folk också. Va? Det är ju inte bra tro, kommer jag att höra Guds ord, man ska inte hugga öronen. Jag menar, vilken förebild vi har. Jag skulle man säga till katolikerna i Rom. Vad är det för, de gillar ju Petrus väldigt mycket så. Men alltså, vad jag säger min vän. Vad jag säger är bara, trots allt detta så blev han av Gud, av Kristus utvald. Och blev så grymt använd. Att i apostlagärningarna står det om att det skuggan föll, blev människor helade. Vilken grej, tänk om det vore enda bekymmer, Eva lamporna, Eva, när vi möter sjuka människor. Ja, men vad jag säger är, det här kombinationen mellan det starka och det är väldigt nära svagt och styrka. Alltså, att när vi är svaga i oss själva, då är vi starka. När vi är beroende av Gud. Och därför vill jag säga allt det som jag tror Gud har tänkt i den här församlingen. Och låt oss inte söka i första hand efter starka, alla starka gåvor i hela världen. Nej, men det är ju Kristus det handlar om. Att vi blir beroende av honom. Att vi är män och som du. Ja, men jag har hört om pastor som kom till en församling. Jag berättar många roliga historier, får man göra det? Eller så ska vi säga som frukthandlaren sa, skämt åt sido. Men har ni hört om pastorn som kom till en församling och så skulle han, blev han hämtad av en person och så sa personen, pastorn frågade så här, hur är det i församlingen? Det gör man ibland, hur är det i församlingen nu? Hur är det? Ja, sa mannen, det är inte mycket med den där församlingen. Alltså, det är nog bara mig och min bror som det är någonting med egentligen. Sen var han tyst en stund, det är inte mycket med min bror heller. Det är väldigt lätt att inse sin egen vikt och så. Men alltså poängen är den, när jag ser Bibelns exempel, så är det bara så här att denna Petrus som då förnekade Jesus, så säger han, salig är du Simon Bar Jonas son, för sen kommer smörjelsen, ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig utan min fader i himmelen, för han hade sagt, du är Guds son, den levande Gudens son. Vi behöver någonstans i våra liv böja oss inför honom. Säga, Gud, rör vid mitt hjärta. Gör mitt hjärta mjukt igen. Ibland behöver vi hårda pannor, absolut. Men i Guds rike så finns en böjda andar. Är ni med mig? Det är därför Jesus säger vid ett tillfälle så här, Fader, han säger så här, jag tackar dig för att du har dolt det för dem som är väldigt kloka och visa i sina egna huvuden. Men du har uppenbarat det för dem som är ödmjuka. Eller hur? De som anser, alltså de som har böjt sina hjärtan. Och jag har ju själv jobbat som mäklare ute, som jag har berättat förut för er. Och jag har suttit med så otroligt mycket framgångsrika människor och säger, jag fattar inte Gud. Jag måste först förstå det, sen ska jag böja mig. Och jag säger, om du först måste förstå Gud, då är ju Gud inte större än ditt förstånd. Och då tänker jag sluta tillbe i alla fall honom. Va? Det betyder inte att du inte kan förstå en hel del om Gud, men vi böjer oss först. Det är därför människor som många gånger är det så att när människor har nått botten av sina tillgångar egna, som vi sjöng en gammal sång en gång, att man har nått någon form av botten. Det kan vara i en drogproblematik, det kan vara i misslyckande relationer, det kan vara någonstans när människan har nått en botten. Vad händer? Äntligen säger de, Gud, om du finns, hjälp mig. Där finns frälsningen. Åt alla dem som åkallar hans namn skall han frälsa, uppenbara. Men vill Gud att vi ska misslyckas? Nej, det vill han inte. Men han vill att vi ska böja oss, ödmjuka oss. Är du med mig? Och vi behöver förstå att det där är en andlig princip. Så jag har gett några exempel här i skriften. Låt mig få ge några starka historiska. Det är lite starka historier. Det blir lite annorlunda idag. Jag åker snart härifrån och du får ta hand om själavården sen här. Ja, men det är härligt, det är ett nådens budskap. Du är älskad precis som du är, men Gud vill ändå förvandla dig och hela dig och helga dig och allt detta. Men det är beroende av Gud. Låt mig ge några exempel som jag har studerat i historien. Det fanns en kvinna som heter Amy Semple McPherson. Hon har hört talas om henne. Hon var ledare för Four Square Churches. Alltså det är en pingstsamfund i USA. En extremt märklig kvinna. Hon byggde Angelus Temple. Jag har själv varit där. Idag så är det Dream Center. Gänget från Dream Center som har tagit över den där lokalen. Och med 5000 sittplatser, var stort på sin tid. Hon, den här kvinnan, hon komponerade och skrev 175 sånger. Hon var med och utexaminerade 8000 heltidsförkunnare. Hon hade ett socialt arbete där hon hjälpte 1,5 miljoner människor genom sin tjänst. Hon grundade ett hundratals församlingar, hade enorma missionsprojekt, men hon led av otroligt mycket jobbiga, mycket, hade mycket ångest i sitt liv. Det berättas, hon hade mycket jobbiga tankar. Hon var med om att se hur hennes äktenskap krassades. Hon fick vara med och se hur vid ett tillfälle så hela hennes personal stämde henne. Det är ju inget bra. Alltså, hon fick gå igenom så mycket grejer alltså. Att man undrar, vänta nu, hur orkar människan? Ville Gud alla med sig? Nej. Men hon blev så oerhört beroende av Gud. Så oerhört beroende av Gud. Och någonstans så bara böjde hon sig inför Gud i all denna nöd. Ni känner till en annan kvinna som heter Catherine Kuhlman. Jag har talat om Catherine Kuhlman. Missionsforskarna säger hon kanske är den absolut starkaste helande evangelisten under hela 1900-talet. Ingen, alltså få hade den smörjelsen. När hon gick upp på en scen så bara var det närvarande. Det berättas om Catherine Kuhlman. Att 2 timmar inför varje gång hon hade en kampanj, crusade. 2 timmar innan. Det är många som har vittnat om detta. Så gick hon och bad bakom scenen. Och hon bad bara en sak. I 2 timmar. Hon bara bad, på engelska då, men jag säger på svenska nu. Gud, ta inte din helige ande ifrån mig. Ta inte. Vem hon bad? Ta inte din helige. Och när hon gick upp på scenen, så var det sån kraft. Så människor blev, alltså. Och när man läser hennes liv, så är man, vad stökigt liv. Alltså, det var minst inte bara idel framgång. Utan det är som att runt starka tjänster så är det så mycket av krafter i rörelse. Och jag vill säga det, min vän. Vill du ha en lätt resa i livet, så be Gud om att inte kalla dig. Utan be om att få bli liksom en sån här liten genomsnittlig frikyrkomänniska som kan räcka upp handen. Men vill du bli använd av Gud, så måste du räkna med att du måste vara väldigt beroende av Gud. Och det kommer vara män och kvinnor som inte förstår dig, som missförstår dig. Och vi behöver vara så nära Gud under de här tillfällena och leva nära honom. Och jag tycker det är så viktigt att vi förstår detta. Du tycker, du har kanske misslyckats i livet. Du kanske har kraschade grejer bak i ditt liv. Vad vet jag? Vill Gud det? Nej. Gud vill livslånga äktenskap. Gud vill hälsa och läkedom. Gud vill allt detta. Men han vill inte ha det med ett högfärdigt hjärta. Han vill inte ha det med ett stolt hjärta. Han vill ha böjda hjärta. Han vill ha beroende män och kvinnor. Och därför, min vän, vill jag bara skicka med dig att Gud ser dig. Han älskar dig. Och han vill bruka kraften. Fullkomnas i svaghet. När du och jag inser Gud, i oss själva så funkar det inte, men med dig. Vi binder vår egen mänskliga svaghet med Guds styrka. Det finns ingen gräns. Det finns ingen gräns. Jag tror att Gud vill resa upp väldigt, väldigt starka män och kvinnor i vårt land, i Stenungsund, som har väldigt starka helbrägdagörelseskåvor. Jag ber till Gud om detta. Jag säger, Gud, ibland har ni någon gång, när man läser ibland apostlagärningarna och tittar på vad som händer där, och så tittar man ibland i sitt eget liv, så säger man, tillhör vi samma religion? Förstår ni? Gud, vad är kraften? Ibland känns det som att man lägger tomma händer på tomma huvuden också. Men förstår ni? Vad är livet och kraften? Vad är det? Gud! Och när jag ser nu vad som händer också i Hillsong, och vi pratar väldigt mycket, jag har förmånen att undervisa ledarna där varje månad, och det är så mycket kamp bakom kulissen. Man kan tycka det är väldigt, vad enkelt och framgångsrikt. Det är så mycket kamp. Han vill sina misslyckande. Nu funkar det, va? Oj, ska jag ta om hela predikan? Nej, nej. Tack att du påpekade detta. Okej, psalm 9. Så ska vi gå, ska alldeles strax gå till någon form av landning här. Men det står psalmisten säger så här. för sångmästaren till mutlabben, en psalm av David. Jag vill tacka Herren av hela mitt hjärta. Jag vill förkunna alla dina under. Jag vill vara glad och jubla i dig. Jag vill lovsjunga ditt namn, du den högste. Jag känner inte alltid för att lovsjunga Herren, men jag vill. Jag känner inte allt. Jag känner inte alltid att Gud är god, men han är god. Det är inte mina känslor som avgör vem man är. Det är hans uppenbarelse som gör det. Så ibland så vi har fel. Det får inte vara vårt förstånd eller våra känslor som ska vara lokomotiv i våra liv. Jag kommer när jag känner för det. Ursäkta mig. Det är jättekul när känslorna kommer med. Men vad vill du? Jag vill förkunna ditt ord. Jag vill lova dig. Jag vill prisa dig. Jag vill tala om dig. Inte för att jag känner alla gånger, men jag vill det. Det kan aldrig vara fel att göra rätt. Det kan aldrig vara fel att göra rätt. Och det är alltid rätt att tacka dig. Det är alltid rätt. När jag är med om och hör smärtsamma saker som pastor Lille, alltså jag säger, jag förstår det inte, men jag tror ändå att du är Gud. Jag tror ändå att du är god. Är du med mig? Jag tror ändå att du ska fullfölja det du har tänkt över varje man och kvinnas liv. Är du med mig? Och så långt det på mig beror, så vill jag än mer överlämna mig till dig, göra mig beroende av dig. Är du med mig? Det finns de av er här som har kanske bett för bönebarn. Det har inte hänt någonting. Kanske har blivit ännu hårdare. Mänskligt sett. Vad ska vi göra? Sluta be. Nej, fortsätt be ännu mer. Fortsätt be ännu mer. Ge ditt hjärta ännu mer för det. Jag hörde talas om en böneman. Vet inte om jag berättade det här förra gången. En riktig bedjare. Han hade 3 söner. Alla var avfällingar. Vet ni vad avfälling är? Alltså backslider som har kommit efter. Hans fru hade dött. Alla var 3 var, men han var en riktig bedjare. Och det berättas om att den här mannen hade en sån oerhörd tro på att innan jag dör och att mina 3 söner ska komma hem till Gud. Är ni med mig? Och så dog mannen. Och så berättas det att när sönerna skulle göra upp ekonomi, alltså arv och allting, så hade pappa en stuga, en bönestuga. Och det berättas om att de kom till den här bönestugan som var hans absolut egna lilla uppenbarelseplats. Och där berättas det hur den äldsta sonen kommer in i ett litet rum där han såg fotografier på sig själv och sina brorsor. Och så såg han pappas lilla altare där och bibel. Och när han är där i rummet så tänker han, här har pappa kämpat och bett. Alltså, han kände ju till ordningen, va. Och när han är där kommer Guds ande över honom. Så slutar med att han bara börjar, och han får möta Gud. Och efter en stund kommer mellanbrorsan in och säger, vad håller du på med? Och så tittar så här har pappa bett och kämpat. Och Guds ande kommer över mellanbror. Och han böjer sig också. Och efter en stund kommer tredje brorsan in. Vad håller ni på med, gråter? Och så kommer Guds, alla 3 blir frälsta. Tro inte att dina böner slutar verka bara för att du kommer hem till Gud. För Gud finns inga döda. För Gud finns ju inga döda. För honom är alla levande. Och därför, min vän, det kan aldrig vara fel att göra det som är rätt. Och vi ska fortsätta och lyssna, min vän. Allt det som har misslyckats i ditt liv, i Guds suveräna, det kanske inte var Guds tanke att du skulle misslyckas. Det är klart, det var det inte. Men han kan använda sig av det. Han kan använda sig av det. Han kan använda sig av dina misslyckanden för att göra någonting fantastiskt av det. Är du med mig? För att man brukar ju säga det, jag vet inte, jag tror det stämmer, att pärlor är ju egentligen ett litet gruskorn som har kommit in i någon form av musla. Är du med mig? Alltså det är egentligen, men it turn your scars into stars. Så allt är misslyckat. Om du bara tillåter honom att göra det, så vill han bruka dig och använda dig. Lyssna, min vän. Nu ska jag ge 5 sista hemligheter bara. Misslyckanden är en del av livet. Den som aldrig misslyckas, han gör ju ingenting. Är du med mig? Döda fiskar flyter bara med. Så fort, jag menar, jag kan åka skridskor. Jag vet, inte bra, men jag kan åka skridskor. Oj, oj, oj. Första gångerna kunde jag inte. Men eftersom jag försökte, nu kan jag åka skridskor jättebra. Ja, bra, bra. Mina grabbar skrattar åt mig. Men jag åker mest på lädret, men det funkar ändå. Vad jag vill säga är, om vi aldrig försökt, den som aldrig har tagit ett akord, spelar ju aldrig. Zlatan är ju inte bra på fotboll därför att han aldrig har tappat en boll. Han är ju bra för att han har övat. Är ni med mig? Så den misslyckade tillhör en del av vägen till lyckande. Så är det. Och den som aldrig har aldrig misslyckats, nej, det beror på att du är död, säger jag. Alltså, den som aldrig har misslyckats har aldrig försökt någonting. Så, min män, kom ihåg det. Det är en del av verkligheten. Även i Guds rike, inga andra prövningar har mött er. än det som vanligen möter människor. Okay. I USA har man ju statistik på allting. Där säger man, för att lyckas med ett företag måste man starta 3,5 företag. Alltså det fjärde brukar lyckas. Man har 3 konkurser ungefär innan man lyckas med det fjärde. Så ni som är företagare säger, jag har varit med om människor som jag har startat 2 företag, det funkade inte. Vad gör jag nu? Nu gör jag ingenting. Men starta till. Så du kan börja tjäna lite pengar, så den här församlingen kan betala de här 10 miljonerna eller vad det är. Jag vet inte vad det är, 9-8 eller vad ni behöver. Det är ju ingenting för Gud. Men vi måste ha män och kvinnor som vågar göra någonting. Är ni med mig? 2. Vänd misslyckande till framgångar. Vad det jag talat om. Turn your scars into stars. Okej. Okay. Edison, han som uppfann glödlampan här, nu är det någonting annat, LED var det, men glödlampa på sin tid. Det berättas om att han gjorde, det var någon som sa det, han gjorde 758 försök. Var någon som sa, tänk så många misslyckanden, sa varenda försök som inte lyckades lärde jag mig hur man inte skulle göra. Men det 759:e tände lampan. Är du med mig? Så hade han inte gjort 758 misslyckande, så hade han ju inte gjort det 759 heller. Min vän, vänd misslyckande till framgång. 3. Frukta inte det som står framför. Våga leva, våga tro, våga satsa. Om jag än vandrar i dödsskuggans dag, fruktar jag inget, ty du är med mig. Frukta inte. Lev inte av fruktan för andra människor. Lev bara i Guds fruktan. Guds fruktan. Vad du tycker Gud är viktigast, så lev inte i fruktan. Det låser. 3. Du är inget misslyckande. Vad du än har gjort, du är inget misslyckande. Du har misslyckats med saker, men du är inte ett misslyckande. I Guds ögon är du älskad. Jag har ju 5 barn. 1 är hemma hos Jesus. 2 sladder, relativt sladder här nu, men och 2 tonår, eller ja, han är 20, du är inte med i den här gubben. Och jag älskar ju mina barn fast de har gjort misslyckande, eller hur? Jag älskar väl mina barn lika mycket för det. Det är klart att jag skulle nästan bli rädd för om de var perfekta. Alltså, va? Men det skulle jag inte vara. Men alltså, är du med mig? Det är klart att de har misslyckats i alla gånger de försökte cykla eller försökte simma eller vad det än är. Men jag älskar dem lika. Gud älskar dig lika mycket ändå. Du är älskad av Gud. Du är älskad av Gud. Och han vill bruka dig. Och han vill att du ska komma till honom. Vet du vad? Allt förmår du genom honom som ger dig kraft, min vän. Och det du ska göra är att du behöver inte vara religiös för att komma till Gud. Du behöver bara vara äkta, ärlig. Religionen står i vägen för relationen med Gud. Okej. Okay. Och det sista jag vill säga, det är se bortom dig själv. Det vill säga, det är allt, nu har jag talat om detta, men allt handlar ju inte om dig och mig. Allt handlar ju väldigt mycket, vad vill du bruka mig till? Se nöden, se behoven. Är ni med mig? Och det tror jag är en stor hemlighet. Universum cirkulerar ju inte runt dig eller runt mig, runt Gud. Jag ska berätta en man, sluta med det, om det finns en man i Bibeln som heter Jobb. Har ni läst om honom? Lite jobbigt kanske ibland, men det är en fantastisk bok. 42 kapitel. Där berättas ju om ganska märkligt denna man. Där står det så här. Där plötsligt så får man komma in och se hur Gud talar med en man som heter åklagare. Det är djävulen själv. Och så säger Gud till åklagaren, det finns ingen som är så rättfärdig som Jobb. På den tiden var Jobb den absolut mest rättfärdiga mannen på jorden. Ödmjuk man. Och så börjar åklagaren attackera Gud och säga, det är inte undra på att han tillber dig. Du mutar ju honom. Du bara ger honom massa framgång. Du mutar honom, säger åklagaren. Nej, han älskar mig för den jag är, säger Gud. Absolut inte. Så vet ni hur det kommer ett andligt spel som inte jobbet om. Plötsligt försvinner hans familj, hans ekonomi och till slut även hans hälsa försvinner. På grund av ett andligt spel han inte fullt ut har grepp om. Och så kommer de andliga rådgivarna börja anklaga honom för en det ena efter det andra. Du har syndat och det är massa grejer hit och dit. Och hans fru säger, förbanna Gud. Han säger, nej, jag vill det. Och sen i kapitel 38 han börjar kämpa med Gud, brottas med Gud. I kapitel 38 så står det hur Gud kliver in på scenen i stormvinden. Fantastiskt, äntligen börjar Gud tala, va? Har du varit med om att Gud är tyst en gång, va? Det är tungt alltså. Men så kommer Gud in. Och vad är det Gud gör när han möter Jobb? Jo, han börjar inte förklara vad Gud gör, han tar Jobb. Jag tar lite här. Nu är jag Gud fader här. Jobb. Nu ska jag prata med dig. Du vill ha reda på alla varför i universum. Okay. Jobb. När jag skapade universum, var du med då? Alltså inte. Nej. Okay. Mm. När jag låter det regna på vatten. Nej, varför låter jag det regna? Det visste du inte heller. Nej. Jobb. Alla korpars ungar som ropar efter mat över hela jorden. Hör du det? Inte det heller. Gud börjar en naturvetenskaplig lektion med honom. Och plötsligt inser Jobb en sak. Vänta nu. Jag är ju inte universums centrum. För den som är i mitten av universum, han förstår ju allting, eller hur? Han får svar på alla varför. Men det är ju inte. Och då säger han, endast hörsägner har jag hört om dig. Jag tänker tjäna dig ändå. Min vän, det finns varför vi inte får svar på här. Det gör det. Därför att du är, jag hoppas inte du blir ledsen, men du är inte universums centrum. Nej, du är inte det. Jag är inte det. Vi måste bara börja. Okej, Gud. Du förstår det jag inte förstår. Du är god. Det kan hända saker jag inte förstår. Jag känner det ändå. Jag tänker bruka det ändå. Jag tänker hjälpa människor i nöd ändå. Jag tänker fortsätta att vara en del och bygga din församling. För du har sagt att det är det som kommer att bestå. Och oavsett hur bristfällig du är och bristfällig jag är, så tänker jag fortsätta tjäna dig med det jag har fått av dig och med det nåd du har gett mig. Halleluja. Okej. Amen.